Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Ska vi se så att jag har batteri. Jag drar en klappa ifall den hjälper.
Jag klappar också.
Nu får jag tre klappar. Någon kanske.
Har du klappat? Ja. Jag har inget, men det är lugnt. Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podd om ekonomi som vi gör varje vecka. Och det är ju inte någon skillnad för att det är 2022. Vi kör ju vidare bevisligen i vanlig anda. Mm. Hur är det med Mattias Andersson?
Ja, men det är 2022 precis. Alltså jag har precis börjat komma igång igen. Och jag har inte tänkt upp mig så mycket tycker jag på pandemin och sådär. Det har ju varit mycket spännande grejer som har hänt. Jag har ju tjatat mycket om att jag var på landet och sådär. Mm. Men jag kan väl tycka att vad fan att det liksom ska... Jag ska ha bokat in nu så jag ska ta tredje sprutan. Mm. Men det är lite segt tycker jag liksom att komma igång ändå. För att det är... Ja, men hur blir det nu då? Och ska man åka på det här? Och det är ju mycket möten som jag känner så här ligger. Att folk inte vet om de ska fullfölja deras planer med att gå på evenemang eller gå på grejer. Jag har valt linjen att inte... åka eller gå eller göra någonting för att jag kände bara att jag kan vänta lite till. Mm. Så jag tycker att det är lite sådär, det är lite vakuum kan jag tycka. Men du kör ju på, fan du sitter ju nere i Spanien nu till exempel.
Ja, nu är jag i Spanien ett tag och sen så kommer jag tillbaka till Sverige. Men jag håller med dig om att det är lite sådär, jag märker att man pratar väldigt mycket hela tiden i ja, vi ska göra det där och vi tänker sådär och så ses vi då. Och sen så kommer den här brasklappen, ja om det går då, om det blir så. Så att, och det där tär ju på mig att det inte är så tydligt. Jag gillar ju tydliga mål att jobba mot. Så här, bam, bam, det här ska vi göra, då åker vi dit, sen är det där. Nej, då kan jag inte. Det här med att allting hålls lite öppet som jag ju kan ju då bli lite frustrerad när jag har sådana människor som alltid ska hålla saker öppet. Mm. Det märker jag att den verkligheten lever vi allihopa. Men skit i det då, det är väl det minsta problemet. Det finns ju människor som har större problem än så. Men det tär också på mig.
Fast du åker ju ändå. Du drar ju. Du har inga betänkligheter med att sätta dig på flygplanet.
Klart, med liksom. Nej, flygplanet är inga betänkligheter. Alla har munskydd och det är HEPA-filter och grejer. Det finns ju ingenting som tyder på att man ska bli mer sjuk där, tvärtom. Den betänkligheten man har, det är väl i sådana fall om man blir sjuk i ett annat land. Hur det blir med vården och möjligheten att komma hem och sådana saker. Det är väl där snarare. Vad händer om jag skulle få liksom covid och vara där nere?
Jo, men det är väl, då får du väl skylla dig själv om du ger dig iväg. Det är, ja. Eller hur?
Ja, men där är ju min betänklighet.
Jo, men jag bara säger så här, det är så många som bara utgår från att ja, men vi bor i Sverige så att vi kommer alltid komma hem och det är alltid någon som räddar oss. Är inte det lite väl ego att tänka så?
Jo, nej, men så tänker jag inte. Men det, du vet, man får ju välja då. Ska jag sitta hemma i 3 år eller ska jag liksom försöka få mitt liv att funka? Och då är det ju massa saker man väljer bort och några saker välja på. Och att ha liksom lite mellanliv där en del av livet i Spanien och en del i Sverige, det är någonting som jag har fortsatt på. Men jag har inte Primus med mig till exempel, utan han får vara hemma i Sverige utifrån lite sådana perspektiv och sådär, trots att han är vaccinerad och sådär. Så att, ja, nej men det är ju liksom, det är lite svaret är att det är lite både och liksom.
Ja, precis, jag vet att du har business där, så jag bara undrar hur du tänker, för att jag, det är lätt för mig som inte har någon business, jag behöver ju inte åka för nöjes skull bara. Jag vet ju också att du har dina föräldrar där nere, så att det är klart att det finns massa skäl att åka, men jag menar, det är nästan lättare när det är så här, antingen så är det öppet och då kör vi, eller så är det stängt och då är det stängt. Det är ju precis det vi sa, att det är den här liksom veligheten som gör det lite segt, kan jag tycka då. Men vad fan, annars är det väl så här, jag menar 2020 så har ju folk konstaterat var det största skitåret genom alla tider. 2021 blev ju inte särskilt mycket bättre, så att nu får vi väl fan tro här nu att 22an kommer sitta som en smäck.
Men du har ju inlett lite svagt får man väl säga. Alltså du har ju gått och blivit omodernt sjuk. Du har ju inte ens corona. Du har ju hittat någon skitgammal grej. Vad har du trillat på?
Nej, det är inte skitgammal. Nej, men jag insåg dagen innan julafton att jag hade borrelia. Jag har,
det får man väl på sommaren för att man har fått någon fästing på låret, ja, eller något, eller?
Exakt så. Sen har jag är lite... Ja, men jag tänker ofta så här, det där är ingenting, det där löser sig. Och när man bor på landet och meckar och jobbar och skruvar med saker, så slår man ju, alltså jag slår mig rätt ofta. Så jag har rätt mycket blåmärken hela tiden, liksom, tycker jag. Och sen så visar det sig att det här var någonting i knävecket. Man ser sig ju inte själv i knävecket, liksom. Men sen sa Malin till... Alltså, jag vill säga, man ställer sig ju aldrig och speglar sig i knävecket.
Nej, det är nog olika.
Men sen sa Malin för någon månad sen... Nej, precis. Nej, jag gör det inte i alla fall. Och då sa Malin för någon månad sen så här... Fan, det där var ett märkligt blåmärke. Ja, visst det är det. Jag måste ha slagit emot någonstans. Sen har jag visserligen känt mig lite tröttare än vanligt, men i övrigt har jag inte känt någonting. Men sen då, dagen innan julafton, så gled jag runt i mina fillingar, moonwalkar runt lite som man gör dagen innan julafton, och då konstaterade Malin att det där märkliga blåmärket, det ser inte bra ut. Det har ju blivit jättemycket större. Så då använder jag en av de här fantastiska apparna, du vet, sån här, man bara tar bilder och så ringer man via appen och så får man en tid. Och då sa doktorn att det där ser inte bra ut, sa han. Det här är borrelia, hur länge har du gått med den där? Och jag bara, ingen aning. Förmodligen sedan i somras. Så att, det var inget bra. Och jag har haft lite ont i led. Alltså jag vet inte, nu, du vet, när man väl får någonting konstaterat, då är det lätt att man, aha, är det därför jag har känt mig lite trött? Eller? För han frågade om jag inte hade haft feber, men det hade jag inte, vad jag upplever. Men skitsamma, det var ju jävligt fiffigt att jag då kunde glida iväg till att jag fick en penicillinkur. Så den har jag precis avslutat nu då. Så att, det, jag hoppas att det blir bra. Blåmärket är inte värre. Så att, det var väl inte värre än så. Jag har inte lidit särskilt mycket av det. Eller jag har inte lidit av det alls, om jag ska vara helt ärlig. Så att, det är cool. Det är bra.
Okej, jag behöver inte vara orolig för din hälsa alltså.
Nej, det tror jag inte. Nej, det tycker jag inte. Vi får väl se om det här märket försvinner eller om man får gå på några till kurer. Så är det. Så är det att vara på landet. Det är inte bara fördelar. Det är en massa jävla skitdjur som dyker upp och jävlas med.
Men du, apropå att vara på landet, hur är det, alltså, hur går det med att ha dottern så långt borta då? Det har inte blivit liksom... Nu kan du ju inte åka över eftersom, apropå att stängt och öppet och grejer, men hur går det?
Nej, precis.
Jo, men det drar väl lite i pappatarmen när det blir jul?
Ja, det drog i pappatarmen. På julafton på eftermiddagen, då ringde vi, för att då var hon... Hon ligger 6 timmar efter oss, och vi har ju kört det här klassiska julklappsspelet som många kör. Och vi hade svärfar med hans fru, kommer varannat år. Och då var det dags för julklappsspel, och då ville hon vara med där. Så att hon låg på bordet på FaceTime och tyckte det var jättekul. Men sen så tänkte jag efteråt att jag skulle snacka lite med henne. Men då det var första tårarna, då började jag grina. Och då kände jag så här, jävlar vad det högg till då, när inte hon var där. Men hon, nu är det så coolt att hon är cool, så att hon bara, sluta larva dig pappa, sluta grina. Så jag fick gråta en skvätt, så jag hoppas att de tårarna räcker fram till sommaren då. Men, men det var, det var fan, jag har inte trott det. Man tycker att man är lite tuff eller så här, det där. Nej, men eftersom allting är så bra, så ska man väl inte behöva tycka att något är. Men det kom som en liten skölj liksom.
Det är ju skönt att höra att du får vara lite levande också.
Ja då, och sen vart det nyår, och sen vart det lite fira, och sen vart det väldigt bra. Så att jag tycker att det också har varit för övrigt en ganska fin standard jul. Men själv då, du var hemma på julen med dina svärföräldrar, va?
Jag lyckades träffa den delen av släkten eftersom jag hade mina föräldrar och så nere i Spanien. Så att jag får passa på att träffa dem nu istället då. Och det var jättemysigt. Det var högst vanlig jul. Och det blev ju inte, vanlig kan betyda dåligt, men det var perfekt. Allt var som det skulle. Ja,
härligt.
Det är kul, det är mycket barn. Det är roligt när det finns syskonbarn och sådär. Så Primus är ju 13 liksom, om några veckor. Och då är det ju inte riktigt den där... glimmande springa och liksom läsa på paketen och hoppas att tomten kommer. Så det är kul att ha lite sådana här mindre, några 2-åringar, några 4-åringar, några 6-åringar som man upplever jul mycket genom deras ögon liksom. Hur fantastiskt det är. De går och klämmer på paketen och så att nu ska vi ta det här, då fattar man ju. Då har de varit och läst i förväg liksom, vilket som är deras och sånt där. Det där är ju lite, fan, det är bra med barn på jul alltså, det är ju charmigt ändå liksom.
Ja, men det är verkligen. Men du, vi har ju också fått in lite frågor här till oss, till podden, vilket är kul. Vi är så tacksamma för alla frågor ni ställer och alla mejl som kommer in. Vi försöker svara på alla mejl. Och vi försöker ta med oss ett antal frågor. Sen får vi också rekommendera er att vissa frågor som kommer in, till exempel om sparande, fondspar, hur ska man tänka kring sånt? Då är ju tips att gå in på charliemattias.se och sen söka bakåt i tiden. Eller man kan ju titta i den läsare eller den app man har för att lyssna på poddar. Så går det ju att gå tillbaka och titta. För att vi har just på de här allmänna frågorna, så har vi väldigt mycket svar. Alltså vi har gått igenom det väldigt mycket och väldigt noga. Och där skiljer det sig inte så mycket. Vi försöker ju alltid ta upp, händer någonting på bostadsmarknaden, ja, men då tar vi upp det aktuella som händer. Men i övrigt så ser det är lite grann att det ser ungefär likadant ut, har gjort de sista åren. Så att det är ju när det händer något nytt. Annars så rekommenderar vi verkligen alla att gå tillbaka och titta. Så kommer ni hitta ämnen, det är jag övertygad om, som kommer att passa in. Men dock så förringar ju inte det att ni ska köra vidare med frågorna. Så har du någon fråga, Charlie, där?
Ja, jag har faktiskt fått in, eller faktiskt, jag har en fråga från Fredrik, ska vi börja med?
Shoot.
Och jag citerar här, alltså säger så här: hej på er, nu är vi inne på ett nytt år och jag har börjat se över mina abonnemang. Abonnemang tycker jag är ett svårstavat ord. Jag vill gärna ha 2B där. Fredrik har klarat detta. Bytt försäkringsbolag och så vidare för att få ner mina kostnader för året. Jag börjar dock tänka på hur mycket ska jag spara och fundera på om det finns något klokt sätt att också spendera pengar. Borde man lägga en viss summa på böcker, kurser och så vidare för att lära sig mer eller försöka spara så mycket som möjligt? Fredrik, och här måste vi redan från början säga att vi kan ju inte svara på hur man bör göra, utan här får det ju bli lite snillen spekulerar. Hur tänker vi då liksom? Vad tänker du när du hör på Fredrik? Han verkar ju lite osäker på att hitta balansen här mellan spara och slösa, eller?
Ja, men så här, jag tycker att det är jättebra att man, det råder ingen tvekan om, man ska minst en gång om året, gärna oftare, men absolut minst en gång om året, och varför inte nu, gå igenom de abonnemang man har. Alltså och både abonnemang som i vad det nu kan vara, alltså tv-plattformar, alltså streamingtjänster, till försäkringar som också är ju en form av abonnemang, till precis det han frågar. Det tycker jag är jättebra att man går igenom. Det jag väl har kanske kommit till genom åren, att jag försöker titta på det som verkligen gör skillnad, alltså att titta på lite större frågor och fundera på vad är viktigt för mig. För att vissa saker, så här, vi måste ha en hemförsäkring, vi måste ha en bilförsäkring om vi har en bil, vi måste ha ett elabonnemang om vi har el. Och där är det ju intressant, framförallt som elpriserna ser ut nu, så är det absolut värt att titta över elabonnemanget till exempel. Jag tycker också att man ska titta över mobilabonnemanget. Men däremot så tror jag att man ska titta på de här större inköpen. Jag försöker ju att aldrig köpa någonting på avbetalning. Och det är ju en grej i och för sig att jag kanske inte behöver köpa på avbetalning. Men jag försöker verkligen tänka till, behöver jag verkligen köpa den där grejen? Sen tycker jag att oavsett om det är på avbetalning eller inte, så tycker jag att man verkligen ska fundera på: måste jag ha den här soffan? Måste jag ha den här spegeln? Måste jag köpa den här ljudmaskinen nu? Eller ska jag vänta? Eller ska jag kanske se om jag kan hitta det på loppis? Det är ett slag, jag har ju tjatat rätt mycket om loppis och second hand sista året egentligen. Därför att jag själv har hittat så otroligt mycket fynd som är så bra mycket billigare och roligare. Men jag försöker titta på de här lite större grejerna istället för att jag hänger upp mig på som streamingtjänsterna till exempel. För mig så betyder det, och det här är ytterst vem man är som person. Det är klart man inte ska sitta med en massa streamingtjänster om man knappt tittar på serier till exempel. Eller om man knappt tittar på sport eller vad det nu kan vara. Men jag är en serienörd, jag älskar sport. Så att jag har ingen annan tv, men jag har i princip alla tjänster man kan ha. Och det kan man ju tycka så här, för fan, så här 1000 spänn i månaden. Nej, inte riktigt så mycket är det. Men bra mycket pengar. Men för mig är det värt extremt mycket. Och då har jag liksom gjort en prioritering i min budget. Att den här biten får kosta, men jag kanske inte då behöver köpa en ny soffa just nu. Eller jag kanske inte behöver köpa. Så att jag tycker att Fredriks fråga, nu är det verkligen bara spekulationer här. Men för mig är det jättebra, Fredriks fråga är perfekt och man ska absolut se över saker. Men jag tycker man ska sätta sig ner en gång för alla med sig själv eller med sin partner och titta: vad är viktigt för oss det här året? Är det att vi ska komma iväg till fjällen? Eller är det att vi ska ha den här nya bilen? Eller är det att vi ska blänga på varenda serie som finns? Vad har vi råd med och vad ska vi prioritera? där är jag.
Ja.
Vad känner du?
Nej, men jag håller förstås med om det du säger, att det handlar ju inte om att spara så mycket som möjligt, utan det handlar om att ha ett sparande som förhoppningsvis ska vara ganska oengagerande. Liksom, det finns ju andra saker man ska fundera på dagarna än sitt sparande. Det ska man ju mer eller mindre sätta upp och sen så gå och göra annat, tycker jag. Livet handlar ju om annat än att spara. Spara ska ju är som att borsta tänderna. Det ska bara pågå liksom. Men han är inne på någonting här, borde jag lägga viss summa på böcker och kurser? Alltså, det är ju mitt svar. Jag oftast har fått svaret, vilka investeringar har du tjänat mest på? Och då är tyvärr har mitt svar varit, då, eftersom lite töntigt svar, det är ju utbildningar. Alltså att det finns också när man är dumsnål, att man säger, nej men vi ska inte, den där kursen kostar 12 000, det är mycket man kan få från pengarna. Ja, men det kan också vara att de betalar sig väldigt fort. Så jag tror att det är viktigt att ställa sig frågan, hur mycket ska jag spara? Ja, det är en finansiell fråga, men vad ska jag investera i, tycker jag är minst lika viktig. Ska vi investera i en ny värmepanna därför att det sänker våra månadskostnader varje månad med 3 000 kronor? Den betalar igen sig på 2 år. Ska jag investera i att gå en kvällskurs i programmering för det gör att jag kan öka min lön med 3 000 i månaden? Ska jag investera i den här entreprenörsutbildningen för mig som egen företagare för det kommer jag att känna igen liksom, genom att jag kan sälja mer eller vad det nu är? Så jag tycker budget och spendera i huvudsak på sånt som ger en energi som du är inne på. För dig är det tv-serier, för mig är det mat och så vidare. Så inte pengar dyker iväg på. Bilförsäkring är ju ingen som mår bra för att man har betalat extra. Men vi har så jävla lyxigt, vi har unnat oss en dyrare bilförsäkring. Utan där är det ju bara så här, vad får jag bäst villkor för lägst pris? Men i andra områden kanske man riktigt vill lägga pengar liksom då.
Precis, men det är det här jag tycker man ska sätta sig och ta reda på också. Därför att i bilförsäkringen så kan det faktiskt vara nu då, i och med att jag också bor så mycket på landet så är det väldigt mycket mer vilt. Och då har jag tagit en försäkring där jag inte har någon extra självrisk om det blir en viltolycka. Men den hade ju varit helt poänglös om jag hade bott i stan. Eller om jag hade hyrt bil som du gör. Då är det liksom helt meningslöst. Men där sitter man ju ofta överförsäkrad med reseförsäkringar. Vad har man i sitt kort? Alltså, och det är inte svårare än att ringa till Mastercard om man nu har Mastercard och säga. Vad ingår? Har jag reseförsäkring här? Så att, men det här har vi också gjort ett helt avsnitt om försäkringar. Så att det är också ett tips då att gå tillbaka. Men att man tar kostnad för kostnad och tittar. Vad vill vi prioritera det här året? Vad måste vi ha? Vad ska vi se till att vi har? Och vad ska vi se till att hålla igen på? För jag tycker inte heller det blir kul. Precis som du satte ord på det, Charlie. Det här att man vill inte gå omkring och tänka på vad man sparar hela dagarna. Det är ju onödigt. Det är ju bara, det är bättre att ta tag i en gång för alla eller en gång om året eller så där, bestämma att nu gör vi på det här sättet. Och sen så undrar man sig, sen blir det så jädra kul att köpa den där soffan eller köpa den där bilen eller någonting. Det är för att det finns en plan med det och man vet vad det kommer kosta.
Ja, nej, men så det får vi hoppas att Fredrik känner sig nöjd med det svaret.
Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du Privata Affärer? Gör du mycket Privata Affärer?
Ja, men jag gör väl Privata Affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är Privata Affärer, där det liksom är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss!
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. Men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för 2 månader, utan för 3 månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/...
Snedstreck säger du, jag säger /.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
Privata Affärer svd.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju, jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när jag ska få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe.
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här, här har vi fasträntekonton, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får det bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det,
det är inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Hej Charlie och Mattias. Som student får man ofta höra två olika bilder om hur man ska förhålla sig till sin ekonomi. Vissa säger att man ska börja spara så tidigt som man kan för att maximera ränta på ränta-effekten. Andra säger att man är bara ung en gång och man ska ta och leva livet fullt ut. Och det blir lättare att spara pengar när man har fått jobb och har en bra lön. Vad är era tips på hur jag ska tänka kring detta, undrar Oliver i Graversfors. Det är ju så bra ortsnamn. Graversfors. Känner jag det?
Ja.
Mm. Vad säger du?
Ja, men för mig är svaret helt givet att man ska börja spara direkt. Därför att det är kul. Det är roligt när man ser att pengarna växer på kontot. Om han kan ta lite av sitt studiebidrag som han ju får då om man pluggar och stoppa undan de pengarna. Om han kan jobba lite extra. Så att jag tycker att han ska försöka jobba och stoppa undan. Men självklart ska han ha kul också. Men frågan är ju så här, hur kul är det att man drar till någonstans och bränner av det man hade och lite till på 2 veckor på att man är ute och reser och festar? Ja, det är också en fråga han måste kunna svara på själv. För mig har det aldrig varit aktuellt, utan det roliga är ju att när man väl får pengarna, då har man råd. Sen är det klart att man rimligen borde ha mer råd när man sen jobbar och drar in pengar. Men vi har ju sett den där tendensen att har man inte börjat i tid och lär sig uppskatta den och förstå hur det fungerar med sparande, då är jag rädd för att när man väl får jobb sen så ändrar man inte sitt beteende, utan beteendet kvarstår. Och jag vet de som vi också har konstaterat tidigare, just de här att de kompisarna som jag har som inte hade några pengar i högstadiet efter månadspeng, eller som det alltid var slut för när de hade precis börjat jobba, så spelar det ingen roll när jag nu träffar dem som kanske har ett väldigt, väldigt extremt välbetalt jobb, så har de fortfarande inga pengar på kontot när månaden är slut. Så att därav tycker jag att man måste på något sätt för sig själv sätta igång med sparandet. Det behöver inte vara så stort såklart. Men kommer man igång så kommer man tycka det är kul. Det är mitt svar.
Nej, jag håller med om ditt svar helt. Och jag kan addera, jag gjorde ju en snabb jämförelse med sparande och tandborstning förut och sa att det ska vara som tandborstning, det ska bara pågå. Och det kan man använda samma sak här. Jag lär ju Primus borsta tänderna redan från det att han kunde gå. Och det är ju mjölktänder, de ska ju trilla ur allihopa. Det spelar ju ingen roll om de sitter kvar eller inte. För att man borstar ju inte tänderna på någon med mjölktänder i huvudsak för att mjölktänderna ska räcka, utan därför att man vill få in vanan, beteendet, så att sen när det blir riktiga tänder så tar man hand om dem. Och lite så är det med sparande också. Börja, spelar ingen roll om man är student om man har 250 kronor i sparande eller 25 kronor i sparande. Det är mer bara att hitta ett system för hur man gör med 25 kronor som man sen kan göra med 250 och 2500 rätt vad det är 25 000. Därför att jag tror inte det där med ränta-ränta-effekten är liksom, ja, det kanske man inte ska ha någon ångest för när man är 17 bast och tänka så här, jag måste börja med pensionssparandet nu för att du vet, många år går att spara in i ränta här. Utan det är nog mer att tänka så här, om jag börjar nu med pyttelite och lär mig mina misstag, vad som funkar och inte funkar för mig, när det bara handlar om någon tusenlapp, då har jag ju så mycket lättare sen när det väl blir lite pengar.
Precis.
Så det är bara, kör igång och gör inte i huvudsak för att du ska bli rik på det, utan gör i huvudsak för att lära det. Och sen, det är lika långt att säga så här, att starta ett företag eller någon business eller sälj på provision samtidigt som du går i skolan, inte för att du ska tjäna pengar eller att du ska konkurrera med studien, utan mer bara för att du får lära dig, för att när du sen kommer ut på andra sidan, då är den skolan redan gjord, då kan du gå och göra grejer direkt liksom.
Precis.
Jag tänker lite samma grej. Ju tidigare man kan börja öva på någonting, desto bättre på det blir man ju. Och det är enklare att lära sig lyfta rätt när det ligger väldigt lite på stången än att göra det sen när man liksom har villa och barn och chefstjänster. Och då är ju risken jävligt stort att det hamnar snett om man, det är första gången man ska börja göra marklyft då liksom.
Ja, det vi verkligen har sett, det är liksom inte så här att bara för att man blir vuxen så blir man per automatik bra på ekonomi. Den grunden lägger man bra mycket tidigare. Kör igång ja. Och spara. Japp.
Ja, precis. Jag håller med. Du, jag har en fråga som kanske är lite i släkt och anslutning där från Anna i Ljungby. Anna frågar oss här, hon säger, jag är nyfiken på vår resa, alltså din och min, och historia. Mm. Hur började ert intresse för pengar och hur kom ni in på det yrkesmässigt? Har ni själva haft knapert ekonomiskt tidigare i livet och hur reflekterar ni kring det idag? Tack för en fin podd. Och det är ju intressant här, har vi tidigare haft det knapert? Jag har ju haft det knapert i ganska modern tid i relation till vad liksom, ja det beror på vad man menar med knapert, men som att jag har haft ekonomimöten med mig själv och med Andrea och tänkt så här, hur ska vi nu göra för att få det att räcka till? Därför att jag har varit företagare och har lagt ner företag, jag har startat företag, vi gjorde tv ett tag och jag gjorde annat ett tag, så att det tror jag de flesta människor ändå upplever att om man inte har en liksom tjänst och där allting är klart och sen så gör man ingenting, så hamnar vi väl alla till och från i situationer där vi behöver tänka till. Sen vet ju jag att jag inte har haft knapert på det sättet att jag har varit rädd för att jag inte ska någonstans att bo. Det, så knapert har jag ju aldrig haft det sen jag föddes. Har jag alltid vetat att jag kommer att överleva liksom. Men jag tror att man ska ta bort den där myten om att det finns vissa människor som får ekonomiska problem och andra människor som bara alltid har pengar. Utan jag tror att, du vet, kostnaderna går upp och ner och rätt vad det är så dyker det upp saker som kostar mycket pengar. Och då behöver vi tänka till och vrida på kronorna. Och ibland så finns det mycket och med tiden blir man ju smartare att sätta undan då i de bra åren så att det finns utan att man behöver ha någon ångest under dåliga år. Men det tror jag vi alla kan utgå ifrån, att om inte annat ska vi bli pensionärer förr eller senare och behöva klara oss på betydligt mindre än vad vi har klarat oss hittills igen. Så det är väl svårt på den första, om jag har haft det knapert. Jag vet inte hur du förhåller dig till det, men du är väl verkligen inte heller född med någon guldsked i munnen, eller silversked heter det väl faktiskt, eller?
Nej, verkligen inte. Jag har alltid haft ett väldigt fint stöd av mina föräldrar, men de har inte haft några pengar. Utan det har aldrig varit pengarna som har gjort det, utan de har ju supportat mig då. Jag drog igång ett friskvårdscenter extremt tidigt när jag var 20 år och fick låna upp allting och det gick inget bra och det var skittufft. Och då var det nog mer stoltheten. Jag hade ju kunnat få sova hemma hos dem, ätit hemma hos dem, men då var man ju också stolt i att man ville klara sig själv. Så att, jag tror jag nämnt det tidigare, men alltså ni anar inte, och det kan man fortfarande göra, ni anar inte hur länge man kan klara sig på blodpudding för en tia. För mig var det verkligen så. Jag hade inga pengar. Jag kunde betala hyran, men that's it. Men då lärde jag mig otroligt mycket också. Så här, varför fungerar inte den här verksamheten? Vad är det som gör att så här, folk tränar ju, det är ju fullsatt på gymmet. Vad är det som gör att det inte blir några pengar över? Och det fick man ju all anledning. Det var ju den bästa skolan man kunde lära sig. Och jag då började, hade inte råd att anlita någon för bokföring, utan var tvungen att lära mig att bokföra själv. Som till slut sen då efter den här perioden med det här gymmet då, så ledde det till att jag startade en bokföringsbyrå. När jag satt och hjälpte olika människor, liksom, framförallt inom kulturarbetarbranschen då, ett antal klienter som byggdes på parallellt. Så att det ena ger ju det andra, och man måste ju våga, men däremot så ligger det ju verkligen alltså att det har varit tajt och tufft. Och det tror jag också, det har i alla fall stärkt mig väldigt, väldigt mycket. Och jag kan ju fortfarande ibland också, tack vare att jag haft det så pass tufft, gör ju att jag nästan skäms när man gör några större inköp, eller när jag köper ny lägenhet eller vad det nu har varit. Att man, att så här, oj vänta nu, missar jag någonting här nu? Vad är det som liksom, oj vad häftigt, tänk att jag kan. Liksom. Mm. För man tänker efter två gånger, jag skulle aldrig gå och köpa en lyxbil bara för att det ska vara en lyxbil. För att jag sätter inte mer värde på det. Och det tror jag är, det är jag väldigt glad för. Sen om jag vill unna mig en riktigt schysst resa eller ett schysst boende, så har jag nu mer råd att göra det. Och jag har en jättebra ekonomi. Men jag sätter också värde på grejerna mer, tror jag. För att jag inte har... Det har inte gått för bra. Och man har hela tiden ändå fått tänkt till. Så. Och det tror jag är utmaningen. Det har ju vi haft flera gäster i podden som har blivit miljardärer, och några som är till och med många miljardärer. Och där är ju utmaningen också, en stor utmaning för dem är ju verkligen att var det ligger min motivation nu. Vad är det som motiverar mig att gå upp varje dag? Precis som det är för dem som kanske inte har en enda krona alls. Hur ska man motivera dem att gå upp i sängen? Så att det är klart att pengar har betydelse, men det måste man rikta på rätt sätt, tycker jag. Det är ju häftigt. Och att man slutar aldrig lära sig. Tänk så mycket som vi har lärt oss på bara göra den här podden tillsammans. Tänk så mycket jag har lärt mig tack vare mitt umgänge med dig genom åren, Charlie. Alltså jag har lärt mig massor med saker och lärt mig tänka på andra sätt och sådär. Så att det är så här, man blir aldrig fullärd, utan man ska ta in, och jag kommer ihåg alltid när du sa till mig, jag tror faktiskt var du som myntade det där begreppet så här, om du ska skaffa ett hus i Spanien, gå inte till banken. Gå till de som har skaffat ett hus i Spanien. Många gånger är vi så där lite naiva, att man tänker också så där, ja men hur ska jag få min ekonomi schysst? Jag bokar en tid på banken. Hade bankmännen eller kvinnorna haft svar på hur man ska göra, så hade de kanske inte jobbat där. Vem vet? Mm. Eller så hade de det. Men att man måste våga tänka lite annorlunda.
Ja, men jag fattar vad du menar. Ja. Och en fråga som hon också har här är ju när bestämde vi oss för att detta skulle vara liksom vår profession? Och det där tyckte jag tänkte på det. Liksom. Det här fick jag den här frågan innan, funderat lite. Och svaret är nog faktiskt för min del, det har jag inte. Jag tycker fortfarande inte riktigt att jag jobbar med pengar. Alltså jag jobbar med människor och beteende och utveckling och är duktig på liksom pedagogik och göra saker folkligt och prata och sådär. Så det har gjort att det blivit föreläsningar och tv och böcker och poddar och sånt. Ekonomi så som pengar, det är nog nästan mest andra som har tyckt att och det är nog lite du inne på, därför att du och jag båda inte har varit så rädda för att vara nybörjare, att prata trots att vi inte vet allt, inte har så stor respekt för de där A-ekonomi-experterna, utan har försökt att vara lite mindre skitnödiga i det ämnet, men ändå liksom, ja men jag kan komma med några tips, du kan komma med några, våra lyssnare kan komma med några, experter kan komma med andra, och så bygger vi det här tillsammans. Så att jag är nog fortfarande inte så säker på att det kommer stå på min gravsten när jag dör att jag jobbade med ekonomi. Men jag har heller ingenting emot. Jag tycker pengar är kul. Det är roligare att ha pengar än att inte ha pengar. Och det brukar ju vara så att många människor är överens i teorin, men när man tittar hur de gör med sina pengar så kryper det fram att det finns liksom andra saker bakom där. Och då tycker jag det är nästan mer spännande att se vad är det människor egentligen tänker. Och då kan man följa pengarna och se hur världen funkar och hur människor funkar. Så det är nog mer så än att jag tycker att jag är någon ekonomikille. Det är nog mest andra som gör mig till ekonomikille faktiskt.
Eller? Ja, men det är egentligen, så är det. Och det är egentligen exakt samma sak för mig. Det är klart att jag drev ju våran bokföringsbyrå under några år, som jag har tillsammans med min fru, som nu mer precis nyligen är såld, som vi pratade om för något avsnitt sen. Men det var ju bara egentligen några månader. Sen är det ju min fru Malin som har drivit den. Men det är klart att där lär man sig och ser väldigt mycket. Eftersom vi har jobbat med små ägarledda bolag, så jag har ju sett sanningen. Liksom. Du kan ju få... Jag tror vi hade 400 bolag till slut, om än väldigt små, men det finns ju, man behöver ju inte vara, som sagt, sagt, det är ingen raketforskning att titta på de här bolagen och se vad är beteendet hos folk. Vad gör man av med pengar på? Och det jag har ägnat de sista 15-20 åren åt är ju att jag representerar andra profiler inom sport och media, skådespelare, musik och sådär. Att få dem att växa. Och vad är det som krävs då? Då är ekonomi en bit. Men där är det ju framförallt andra saker som gör... Vad är det som gör att du blir framgångsrik? Och på så sätt i slutändan kanske kan ta ut en bra lön. Eller bygga en buffert. Utan så här, det är ju att få folk att göra grejer. Så att, och det får vi väl också säga då. Det är ju också så här, hade inte vi gjort tv ihop så hade vi ju heller inte gjort den här podden ihop. Utan det är ju också alla de här åren som vi fick med oss som erfarenhet som gör att vi kör den här podden. Därför att man kan tycka eller ha vilka utbildningar som helst, men vi har sett hur folk, vi vet hur det ser ut hos folk. Vi vet hur den folkliga ekonomin funkar. Och det är ju någonting också, som sagt, vi lär oss ju varje dag, om inte annat på alla grymma gäster vi har inne, så blir man ju, man häpnar ju. Ta till exempel Ali då, som var i podden förra veckan, som berättar om sin resa, som kommer från Afghanistan, och hur samhället har behandlat en sån som honom, som får sitta 3 år ute i skogen och vänta på att det överhuvudtaget får göra någonting. Det, alltså, att det var illa, det hade jag nog anat, men att det var så jävla illa.
Ja, man glömmer bort
och det är också en sån här ögonöppnare för oss liksom. Det gör ju också att fan, man lär sig, man tar till sig liksom. Så att ingen är fullärd, och så är det lite klyschigt sagt kanske, men så är det.
Men skulle du säga att du är en ekonomisk expert? Om man kommer till din bokföringsbyrå och har riktiga problem, är det så här, då får vi ringa in Mattias, för nu behöver vi tänka ordentligt här. Eller är det tvärtom? Du är den sista man ringer in på byrån om det är dags att lista ut hur man ska göra med löneutrymme. Alltså så här, förstår du? Det blir ofta som du är i media, så tänker man att du skulle vara liksom... Eller tittar de på dig i fikarummet och tänker så här, konstigt att han uttalar sig för att det finns 16 här inne som egentligen kan mer om det där liksom.
Ja, nej, men därför så uttalar jag mig inte. Därför håller jag mig ifrån bokföringsbyrån. Därför att jag kan inte på den detaljnivån just med bokföring. Däremot så kan man ju gå in och titta på ett större perspektiv. Man träffar någon och ser man över ekonomin, och då kan man ganska snart konstatera att man behöver göra vissa saker. Men det är lite grann spännande när det kommer en ny klient till Promotomedia då, som är min huvudsyssla. När det kommer en talang, och det kan ju vara allt från en skådis till en sångare till en tv-profil till en programledare. Och då blir det, även om vi egentligen ska titta på karriären och vad man ska ta för vägval och komma in rätt och sådär, så alltid slutar ju sista halvtimmen är alltid ekonomisnack i alla fall, för att det hör ihop. Och då är ofta mitt krav att vad ni än gör, för att vi ska kunna jobba ihop och det ska funka, se till att få ordning på ekonomin. Antingen så kan ni gå till den här bokföringsbyrån, eller så går ni till någon annan. Se bara till att få ordning på ekonomin, annars kommer ingenting att fungera. Så att, och då kan det väl bli att man kan ge ett och annat råd, men jag är absolut ingen ekonomisk expert.
Nej, bra. Det får nog vara vårat. Jag hoppas Anna, det finns också några avsnitt vi har gjort när vi har pratat lite mer om berättat våran resa. Så det kan hon gå in på våran sajt och kolla där och söka på det, så kan hon hitta mera utförligt. Från vi föddes hela vägen fram tror jag vi har kört någon gång liksom någon sån här genomgång av våra liv. Så att det finns där också.
Ja, precis.
Du, nu tar vi dagens sista fråga.
Ja.
Frågan är så här. Vad har vi för tankar kring alternativa investeringar? Krypto, klockor, andra investeringar utanför börsen. Är det någonting som ni har i er portfölj? Och då vill jag inleda med svar på den frågan så att vi har ju tänkt så när vi gör den här podden att vi inte gör några berättar allt om vad vi investerar i och köper sådana saker, just därför vi vill att, apropå ekonomiexpertfrågan då, att det inte ska dyka upp som att vi sitter och ger rekommendationer om vad man ska göra. Ibland är det svårt för folk att höra skillnad om jag berättar vad jag gör och vad man borde göra. Så vi ska inte vara hemliga, men vi ska heller inte, vi är lite halvhemliga, och det är därför att vi vill inte att någon på stan säger jag köpte klockor som du sa att man skulle göra och det gick inget bra, för vi har aldrig sagt att man ska det. Vi är inte ekonomiska rådgivare i den här podden, utan vi är ett samtalsunderlag. Men har man det sagt det, så mitt svar är så här, ja, jag har absolut alternativa investeringar, och ska vara helt ärlig så är det nog nästan så här, och här tror jag du är lite skillnad, att jag har klassiska investeringar som fonder och obligationer och aktier och såna där grejer har jag ärligt talat mest bara för att ha som, jag brukar säga att som ballast i båten, det vill säga jag vill ha lite tunga riktiga grejer i botten så att jag kan ha liksom stora segel på båten utan den välter, för det är det jag egentligen skulle säga att jag är bra på och tycker det är roligt, är olika typer av alternativa investeringar. Krypto är jag ingen bra på alls, men jag har börjat smyglära mig lite för att det, jag får frågan så ofta så det börjar bli ohållbart att jag inte kan svara på den. Och uppenbarligen så finns det ju pengar att göra där, även om jag inte tror att jag kommer göra dem. Men jag har åtminstone satt mig i den skolan för att lära mig och börja förstå hur 17 saker hänger ihop. Men svaret är, ja, jag har alternativa investeringar. Har man lyssnat på den här podden kan man inte undgå, Mattias, att du har klockor. Men de vet jag inte om du förhåller till som hobby eller som investeringar eller lite både och. Eller? Ja, vad är ditt svar om detta?
Nej, men mitt svar är, jag är nog precis som du säger, mer traditionell i att jag tror att börsen är det jag tror är det som är kontra insats och intresse, så tror jag att det är där man ska göra sina investeringar eller ha sitt sparande. Aktieindexfonder och sen allt ifrån då hur intresserad man är. Däremot så tycker jag att ett alternativ för mig med alternativa investeringar är just sånt som man är intresserad av, tycker jag, att man ska tänka. Mm. Gillar man gamla möbler, gillar man gamla antika, ja, men porslin, vaser, vad som helst. Jag tycker man kan investera i det då. Det går ganska fort att bli duktig på konst. Om du börjar följa liksom auktionssajter och så börjar man lära sig och sådär. Och då är det väl superskoj om en tavla man köpte för 2000 kan man sälja för 4000. Risken är ju att man aldrig säljer någonting utan man bara bygger på sig och sen har man ett jättestort värde. Och det blir ju aldrig en peng förrän den dagen man säljer. Men jag tycker att det är mycket roligare. En aktieindexfond är ju så tråkigt så klockorna stannar, höll jag på att säga. Det är ju bara någonting där ute.
Ja, men det ska ju vara det. Som, det ska vara tandborstningsinvestering.
Ja, precis. Ja. Det är liksom bara den grejen. Men, ja, men jag tycker det är kul med klockor. Det som jag tycker faktiskt är tråkigt nu med klockor, det är ju att jag inte vill ha dem längre ute. Det är för att det har blivit så otroligt läskigt med alla rån på stan med värdesaker. Och det är inte bara klockor, det är armband, det är smycken, det är väskor, det är allt möjligt liksom. Och jag har inte längre, jag har ju de värdesaker jag har, ligger i ett bankfack liksom, för att jag inte vill ha det hemma, och då är det lite tråkigare. Men samtidigt då så tänker jag att det finns mycket andra saker som man kan ha hemma och som kanske inte är värt så mycket för andra. Typ, ja, men som konst är nog svårare liksom. Jag tror inte att det är den typen av saker som man råkar ut för idag. Och nu vill inte jag måla fan bara för att några, att det har varit ett antal rån nu de sista månaderna. Men man bör vara försiktig med den typen av attraktiva grejer, som jag sa, smycken, väskor, klockor och såna här saker. Men om vi lägger den grejen åt sidan, så har jag tyckt att det varit väldigt roligt, att det är mycket roligare att köpa en grej som man kan klappa på, känna på, serva, olja, greja, ja, men du vet, och sen så dessutom så får man mer pengar sen. Så det tycker jag är skitkul. Men för mig är det inte grunden. Jag kan heller inte sen det här med, jag menar, jag vet att du, Charlie, är ganska duktig på guld och ädelmaterial eller ädelstenar och så hela den här grejen. Men det kan inte jag liksom. Så att då, och det lockar mig inte, och då blir det inget. Det måste vara kul liksom. Så man hittar ju olika saker man gillar. Jag känner en kompis som sparar på jumpadojer och har gjort sig en enorm samling och tjänar jättemycket pengar på det. Skitkul. Sonen, tror jag, berättat om som började spara på Muminmuggar.
Han har en fin samling med min mugga.
Ja, han har en jättefin samling. Och det är inga stora värden per mugg egentligen. Men han har ju byggt upp ett värde och sitter nu och köper och säljer. Han tjänar några hundralappar i månaden på sina muggar. Skitkul. Och han har dessutom roligt på vägen. Så att det är väl någonting.
Och för mig har det blivit lite som samma sak med klockorna. Att det blir som med onoterade aktier. Eftersom jag jobbar som coach för många spännande entreprenörer så får man ju ibland chansen att vara med på den resan. Och det blir lite som när man har hört ett band på deras första spelning. Att det är lite roligt. Man blir lite glad sen när de får släppa en skiva och man blir liksom så här, fan, de där hade jag upptäckt innan någon annan hade upptäckt dem. Och det tycker jag är liksom charmen med onoterade aktier. Att jag kan kliva in i en rad bolag som jag har och jag lär mig varför det går bra och varför det går dåligt. Precis som med Muminmuggarna så listar man ut vilka som är bra och vilka som är dåliga. Eftersom jag är engagerad och intresserad av hur funkar ledarskap, hur funkar entreprenörskap, hur funkar företagande, så är ju det ett område som jag tycker är kul att gå och klappa på och titta på. Liksom. Så att därför blir det det. Och några går bra och några går mindre bra. Men det jag tror att rådet för den som är intresserad är ju så här, om du är riktigt rädd för risker, ja, men ha en liten pott där du tränar dig på att ta risk då. Att du köper enskilda aktier bara för att liksom utmana dig själv. Och är du en person som alltid letar efter liksom kryptospecialen 100 gånger pengarna om året, ja, men då kanske du tvärtom ska disciplinera dig och se till att du köper 80% tråkiga tandborstinvesteringar och sen har 20% som du har i någon lekpott. Alltså att liksom disciplinera sig. Vissa tar ju onödigt höga risker, framförallt män, och vissa tar onödigt låga risker, framförallt kvinnor. Och båda de grupperna liksom skulle få en bättre avkastning om de hade lite av både och då. Att man inte bara körde på safeaste utan faktiskt vågade ha en del pengar på börsen. En del vågar ju inte ens ha, som du säger, i aktieindex, utan det sitter på banken därför att man är mer rädd för att det ska gå ner än att det faktiskt ska gå upp. Så svaret är nog att jag tycker alla ska ha lite både och vad som är alternativt, det beror på hur bekväm man är, va? För någon är det alternativt att inte bara ha dem på ett nollräntekonto, för någon räcker inte ens krypt. Då. Det måste vara någon special, tertial, specialgrej för att den ska vara utanför det man är van vid. Va?
Eller så gör man som, hette hon inte Eva som var hos oss som berättade om hennes aktieklubb. Du säger att ta kontakt med dina kompisar som du har runt dig och säger, är det några som vill vara med? För det är alltid någon som kommer plugga på, man lär sig, man sätter upp någonting.
Ni börjar
det
ju tillsammans.
Också, alltså, ja, börja tillsammans med några. Det är ju hur kul som helst. Så att det finns verkligen möjligheter, även med det vi kallar för tandborstpengar kanske, så finns det faktiskt, det går att göra det också väldigt, väldigt roligt. Så att, ja, men vad kul, bra frågor idag tycker jag, jätteroliga frågor.
Ja, roligt, ni ställ fler frågor, vi lovar att så fort vi får frågelådan fylls på, och så antingen svarar vi direkt till er eller så tar vi upp dem här i podden om vi tänker att de är av allmän intresse. Så att det är bara att fråga på, och vart skickar man de frågorna då, Mattias?
Ja, men man kör ju på Charlie och Mattias at gmail.com. Charlie som det låter, och sen Mattias med th gmail.com.
Yes. Nice. Men du, då stänger vi lådan för idag, så får du ha en fortsatt lugn återhämtning, Borrelia-dag kanske då, eller?
Ja, det ska vi ha, absolut. Ja, och sen ses vi snart igen då. Det är en vecka går fort.
Ja, en vecka går fort.
Hälsa mamsen och papsen i Spanien.
Det ska jag göra. Jag ska tända grillen snart och ta fram köttet här. Så det kommer gå bra.
Vad blir det? Jag måste bara få.
Nej, men det blir hasselbackspotatis, och sen så blir det en fin ko som vi plockar upp från slaktaren, och sen blir det en chimichurri till det och en ribera.
Ja, det låter som en bra blandning. Lite svenskt, traditionellt. Ghost lite Spanish.
Precis. Ja, det är precis. Bra. Lite mitt emellan. Ja, men härligt. Du, ha det bra. Tack för att ni lyssnade. Vinky vink.
Hej hej.
Podplay.